Bibelns ord. Det är verkligen något stort när vi läser Guds ord. Visst är det? Alltså, vi önskar ju att de orden ska få nå våra hjärtan. Och ibland tycks det som att det är lätt och ibland lite svårare. Det är som att orden måste bara landa i vårt hjärta. En av mina gamla vänner, han har arbetat på MAF. Det är en organisation som arbetar med att flyga ut nödhjälp i Afrika och i Asien på helt otillgängliga platser. Så flyger de små propellerplan och så landar de på det där lilla flygfältet. Jag har sett sån film. Är det någon här som har sett hur det går till? De har spelat in såna filmer. Det är helt overkligt. I Papua Nya Guinea så är bergen höga och djungeln är massiv. Och så flyger det där lilla propellerplanet. Går in mellan två stycken bergstoppar och går in ner i en dal. Och man ser ännu ingen landningsbana. Men där någonstans finns den. Och de går ner och precis där så kommer landningsbanan inför piloten som vet precis när han ska gå ner. Och landar på den lilla landningsbanan. Så kan Guds ord nå ditt hjärta med nödhjälp som du behöver. Guds ord kan få bli nödhjälp in i din vardag, in idag, som du så väl behöver. Nu ska vi be att Guds ord ska få landa i våra hjärtan. Tack gode Gud för den här stunden. Det är en ära att få vara tillsammans med dig Gud, när vi sjunger och när vi ber. Du som har skapat allting, allt som finns till för att du finns. Gud, nu ber vi att ditt ord ska få landa, nå våra hjärtan. Ja, så ber vi i Jesu namn. Amen. Amen. Ska vi se om jag har en sån där pekare, finns det? Vore bra om jag kan. Så här står det. Det här är ett bibelord som hör till ett av de bibelorden som när man läser teologi är bland de bibelord som används alldeles bland de topp 10 bibelorden för att förklara många delar av kristen tro. Det som gör den kristna tron så unik. Det är andra Korintherbrevet 5:21. Där står det så här. Han som inte visste vad synd var, honom gjorde Gud till ett med synden för vår skull. För att vi genom honom skulle bli till ett med Guds rättfärdighet. Vad är det som sker med Jesus när han sitter på korset? Och vad händer i oss, var en av oss? När vi vänder oss till Jesus, han som har suttit på korset. Det här oerhörda ska jag tala om idag. Det som gör hela kristna tron så speciell. Titta. Han som inte visste vad synd var, står det. Det betyder ju inte att Jesus inte förstod vad synd var. Men han syndade inte, står det. Det fanns inte nära honom. Vi kan synda. Vi gör det. Ibland märker vi inte av det. Vi kan ha blivit härdade i våra hjärtan. Det är ju så med saker man upprepar att det märks ju inte i en samvete till slut. Eller så kan det vara någonting man plågas av. För så är det också. Det kan man göra även om man inte har en kristen tro. Om du har varit på någon fest tillsammans med någon. Om du är i sammanhang där människor inte alls tänker på Gud. Så kan du ändå möta människor som i en stund där man liksom släpper en del barriärer. Börja prata, tänka, kanske gråta över sånt som har varit. Märkligt. Ja, han som inte visste vad synd var. Honom gjorde Gud till ett med synden. Ja, Bibeln beskriver att han tog på sig hela världens synd när han var fastspikad där på korset. I den judiska tron då skulle man offra lamm. Så under den tiden då templet fanns, det har ju funnits i perioder i Jerusalem, då offras lamm. Och det har offrats mängder av lamm som ett tecken för att synderna skulle försonas. Och man vet inte hur många människor som bodde här i Jerusalem. Det är svårt att riktigt veta med säkerhet. Några forskare tror någonstans mellan 80 000 och 100 000. Och någon av historikerna som skriver säger att under påsken vallfärdade mängder av människor. Och man vet inte om man kan lita på siffrorna som nämns. Men tänk att det dubblas, tredubblas eller ännu mer. Och så är det mängder av lamm som slaktas. Som man har hittat i arkeologiska fynd runt omkring Jerusalem. För där skedde offer. Mängder av lamm. Och Jesus, när han möter Johannes döparen, hör orden. Där går Guds lamm som tar bort världens synd. När Jesus spikas upp på korset så är han den som Bibeln har talat om, som Gamla testamentet har talat om och om igen. Han som är Guds felfria lamm. Nu behövs inget mer offer. Och snart slutade man också i historien att offra. I en judisk måltid så har man bara med en liten påminnelse på bordet om vad Jesus är, om lammet. Men vi som är kristna, vi behöver inte offra en enda gång till. För vår skull, står det. För vår skull. Jesus gör det som ett tecken på Guds gränslösa kärlek. Att offra sig för någon, vi gör det ibland. Om vi jobbar så kan man hoppa in när det är rörigt för någon. Och så kan man säga, nu ja, offra mig. Eller om man idrottar. Om man tar i mer än man brukar så kanske man offrar sig för laget. Några gånger i livet så kan det vara så att man offrar sig på riktigt för någon. Ni har säkert hört eller läst eller varit nära människor när man talar om transplantation. Och jag vet nog inget tillfälle i livet där ett uppoffrande blir mer tydligt. Man kan transplantera en av sina njurar. Man har kvar den ena. Och den andra får vara med och ges bort till någon som behöver den. Man kan göra det också med en del av sin lever. Den växer tydligen ut vidare igen. Det här görs naturligtvis bara till människor i sin absoluta närhet. Till familjen till exempel. För det är alltid en risk med den här typen av transplantationer. Och därför kan den som varit med om en transplantation uppleva att det verkligen är en stor kärlekshandling, uppoffrande. Min mamma har varit med om det. Hon fick efter sin cancersjukdom eller under den tiden hon behandlades sin systers benmärg. Hon bytte blodgrupp och fick ju livet tillbaka. Utan systerns benmärg hade hon inte levt idag. Och min mamma, hon tackar alltid sin syster när de möts. Tack för livet och så. Det blir ju ibland så ofta så att det nästan blir lite, ni vet en sak man säger, men en gång per år på den där dagen, transplantationsdagen, då brukar hon göra någonting och tacka alldeles särskilt för livet. När Jesus dör på korset så är det den största transplantationen av alla människors hjärtan. För det som Jesus gör betyder en sån förvandling. Så att människor runt om hela världen, innan och efter, får nya hjärtan. Och ännu mer än så, hela kroppen är involverad. När han hänger där på korset så är det vår Gud som ger sitt liv för oss. Vi kan ju inte fullt förstå det. Vi kan ana det. Ana, det räcker. Han gör det som en symbolhandling som vi får minnas, men mer än så. Det behövs. Det behövs. Bibeln talar om att vi inte kan leva i relation med Gud utan. för att vi genom honom skulle bli till ett med Guds rättfärdighet. Och det här, det är fantastiskt, det är makalöst. Det är märkvärdigt på alla sätt. För Gud låter Jesus där på korset behandlas som att det är mitt liv. Som att det är syndarnas liv han har levt. Som att det är människorna som brottas med sin tro och med sina livsval. Ni vet, människor som man inte ens vill ha i samma rum. Jesus dör på korset för dem. Om du någon gång har mött någon och tänker, jag skulle inte vilja äta med den människan. Jesus dör på korset för den människans skull. Han dör som att han dör deras död på korset. Och du och jag, vi får leva våra liv som att vi lever liv som Jesus har levt. Han som inte syndade. Vi får leva våra liv som att vi är rättfärdiga. Som att vi är klara i våra hjärtan, rena, hela. Det är fantastiskt. Och man kan fundera på, hur kan det här räcka? När man tänker jorden så här, och så tänker man människors synder, brott, när de sårar varandra, skadar varandra för livet. Och så ändå ber människor om förlåtelse. Det här är ju så märkvärdig tanke. Så säger vår tro att Gud förlåter. Hur kan Guds nåd och hur kan Guds rättfärdighet räcka? I allt det som händer runt om i vår värld, när människor uppriktigt ber om förlåtelse, hur kan det räcka? Hur kan det räcka? När synden är så stor, smärtan är så total. Ja, men det är som att fundera om solens strålar räcker att värma jorden. Räcker verkligen solens strålar? När man ser solen så ser den ju inte så stor ut. Men vi vet att den är enorm. Den är enorm när man jämför med jorden. Och Guds nåd, ja, hela Gud är så överallt. Ja, Guds nåd och Guds rättfärdighet räcker. Räcker för dig, räcker för alla. Ja, det här är en sån där text som man kan läsa, som du kan ha med, fundera kring. Och jag tycker den är helt makalös. När jag har läst den och läst vad andra har skrivit om den så ja, men det är en märkvärdig text. Du och jag, vi blir inte ihoplagade variationer av oss själva. Vi kan känna så. Men en kristen tro säger att det är något nytt som händer. När vi får en tro och när vi får leva i vår tro. Kolla här. Vi kan känna så här i våra liv. Ni vet, man kommer till ett konferensrum eller som här i kyrkan eller om du är lärare eller varit med i någon miljö så kan man komma och så är det någon som har varit där innan och det liksom går inte att få bort det. Och tittar man från sidan då kan jag se anteckningen som har gjorts innan. Är ni med? Så här kan det kännas i våra liv. När man tänker på sånt som finns i våra liv. Man skulle vilja liksom ta bort det. Det känns som att det finns kvar hur man än gör. Och man kan bära det i sina liv. Även när man är kristen, när man har bett om förlåtelse. När man har fått tagit emot nattvarden, när man har döpt, så kan det ändå kännas. Det liksom finns sånt som är kvar. Men titta, där borta är en annan whiteboard. Den är helt ren. Den är så ren så du kan inte se något som finns kvar. För det som händer när du får en tro på Jesus, när du ber om Guds förlåtelse, så blir du helt klar och ny. Du blir rättfärdig. Du får ta emot Jesus rättfärdighet i ditt liv. Du får ta emot det som Jesus har gjort. Det är som att du har levt hans liv. På korset så sitter Jesus och bredvid är rövaren. Rövaren som hör till en av dem som jag. Om jag nu får söka upp någon i himlen, om det går till så, jag vet inte. Men om man kan det så skulle jag så gärna vilja möta honom. Prata, det skulle vara så intressant att intervjua honom. Prata och försöka förstå. Tänk er själva, han har inte gått i söndagsskolan eller scouterna. Han har inte varit med på någon introträff som vi har i kyrkan och pratat om församlingen. Han är inte döpt. Är ni med? Han kanske inte har gått till någon samling överhuvudtaget som alla de tror. Och så är han där, nära Jesus. Föreställ dig nu att han kommer till himlen, till paradiset. Och så har inte kommunikationen riktigt nått hela vägen. Och en ängel står där och möter honom. Vem är du? Frågar ängeln lite förvånat. Ja, det är jag, säger han. Vad gör du här? Frågar ängeln. Jag vet inte, säger han. Jag vet faktiskt inte. Men hur kommer det sig att du är här? Det måste bli något fel, säger ängeln och tittar i sina papper. Så svarar rövaren, mannen på mitten korset, han sa att det fanns en väg hit i paradiset för mig. Och så säger Jesus till dig. Så säger Jesus till dig. Det finns en väg till paradiset för dig. Och så säger Jesus till din vän. Så säger Jesus till den du har i din närhet som du vet brottas med sin tro och sin tro på sig själv. Det finns en väg till himlen, till paradiset för dig. Det är inte kört. Det är inte kört. Det var bara den som var längst ner i samhället, allra längst ner i samhället i romarriket som kunde korsfästas. Slavar. De som inte ens var värda att vara slavar längre, de kunde korsfästas. Jesus dör, och när han dör så är han allra längst ner. Längst ner dit man knappt ens kan nå. Ibland är vi i sorg och i smärta i livet. Och då känns det så. Som att man är längst ner. Och ni som har varit där, ni vet precis hur det känns. Som att man inte kan komma längre ner. Jesus är där. Han är i din sorg och din smärta. I din ensamhet. När man hör om korset så kan det ibland kännas som att man har hört det förut. Eller hur? Det blir så för oss. Vi som går på olika gudstjänstsamlingar och träffar. Tappa aldrig förundran över korset. Tappa aldrig förundran. För det finns ingen större nyhet. Evangeliet, det finns inget större nyhet än evangeliet. Vi tittar ju mer på nyheter nu. I alla fall gör jag det. Jag har gjort så hela mitt liv. Jag läser till och med utländska nyheter. Och vi ser så tydligt att nyheterna påverkar vår ekonomi. Kan förändras på en dag. Jag vet inte om det gjort det tidigare. Kanske på 30-talet, men annars vet jag inte om det har gjort det så tydligt. Och framtiden förändras. På en nyhetssändning så kan några av oss tänka att vår framtid förändras. För oss eller våra barn. Tryggheten kan förändras. Säkerheten i Sverige och också oss kan förändras. Och det stämmer ju verkligen att nyheterna just nu påverkar så mycket av vårt liv. Men det finns ingen nyhet som har påverkat mer än Jesus. Död på korset. Vad den nyheten, evangeliet, betyder för oss. Titta. Nu blir det alltså ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus Jesus. Det innebär korset. Nu blir det ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus Jesus. Ha med det. Ha med det resten av ditt liv. Nu ber vi. Tack, tack gode Gud. Låt de här orden få gripa våra hjärtan, nå oss. Jesus, vi ber att ditt ord ska få nå våra hjärtan, precis som de där flygplanen når flygfältet. Där det finns oro i landet eller där det är helt otillgängligt. Låt ditt ord få nå våra hjärtan. Tack för att du kan komma till oss och ge nytt hopp. Att vi kan få upptäcka tron på dig på nytt. Vad vi än är i livet. Låt din tro i våra liv få leva. Tack att vi får leva ditt liv. Amen.
Han böjde sig ner i ödmjukhet och blev allas tjänare då. Han tänkte aldrig på sig själv när han skulle dödsstraffet få. Kärleken kände ingen gräns när lidandets väg han fick gå. Korset där Jesus gav sitt liv, det är min glädje och min ära. Korset restes för en värld förlorad i mörker och nöd. Gudasonens offer blev och vi finner liv i hans död. Amen.